Jesus. Vi ber tillsammans. Jesus, vi proklamerar glädje över våra liv, över vår församling, över Bua, över vårt land och över vår värld. Mitt i hur omständigheterna ser ut, både för oss själva och utöver världen, så proklamerar vi din glädje. Det finns en glädje som går djupare än hur omständigheterna är. Det finns en glädje som inte handlar om ytliga skratt, utan en inre glädje som kan leva där under oavsett hur tuffa situationerna kan vara. Och jag vill proklamera den glädjen över oss, Herre. Heligande, låt oss få ta del av den glädjen. Inte för att skratta bort bekymmer eller svårigheter på något sätt, men för att veta att det finns en glädje som går djupare. Och att du, i Saltaren står det att du vänder min klagan i glädje och min någonting i dans. Tack för att du kan vända de svåraste situationerna också in i glädje och dans, Herre. Det känns inte så varje dag, men ändå så vill vi tala ut det. Den glädjen över oss. Amen. Vad ska vi göra något åt mikrofonen? Bra. Selma Lagerlöf. Känner ni till henne? Ja, här har vi de lite äldre generationerna. Den yngre generationen. Känner du till Selma Lagerlöf? Ja, titta. Bra. Vi har ett par representanter för den yngre generationen här också. Hon var ju författare. Fick det första, var den första kvinnan som fick Nobelpriset i litteratur. Vad är vi uppe i år? Jag tror det kanske är 16 kvinnor och 103 män eller något sånt där. I vilket fall, hon gav ut sin debutroman på 1880-talet, Gösta Berlings saga. Och därifrån vill jag hämta en berättelse som jag läste när jag läste den boken för 1,5-2 år sedan, tror jag det var jag läste den, som träffade mig rätt i hjärtat. Gösta Berlings saga utspelar sig i Värmland på 1820-talet, följer en mängd olika personer och den har en mycket av sägner och berättelser. Det är vargar och det är att skjuta björnar och ja, men liksom det är fest och dans och det är mörka vinternätter och allt möjligt. Och en av de här berättelserna vill jag nu återge. Jag återger den ganska fritt med mina egna ord, men den står, den finns att läsa i boken. Det här är sommartid i alla fall och en gammal bonde ligger på dödsbädden i kammaren på sin stora gård. Ni får se framför er vad ni nu har för bild av hur det kan ha sett ut i Värmland på 1820-talet. En stor gård, den äldre bonden ligger för döden. Och runt om honom så står hans hustru, hans barn, barnbarn, pigor och drängar. Och i livet så har den här bonden varit lyckosam, rik och ansedd. Och nu ligger han där och han ligger och rosslar och mumlar och han talar för sig själv som om han redan stod inför Guds ansikte. Och han mumlar: jag har varit en flitig arbetare, en god husbonde. Jag har hållit min fru kär, jag har tagit hand om barnen, jag har inte supit, jag har inte drivit på hästen i uppförsbackarna. De som står runt omkring husfolket upprepar mumlande: han har varit en god husbonde, han har tagit hand om barnen, han har inte drivit på hästen. Samtidigt så har en fattig man kommit in på den här gården och in i huset för att tigga om en bit bröd. Han har förstått att det är någonting som pågår, så han har stannat till i förstugan. Och han står och lyssnar in mot kammaren och han hör mannen som fortsätter att mumla: jag har röjt skog, jag har torrlagt äng, jag körde plogen i räta fåror, jag fick en tredubbelt större skörd än min far, jag var snäll mot djuren, jag har varit en god husbonde, Gud ska ge mig ett gott rum i sin himmel. Och de som står runt omkring, de håller mumlande med: vår Herre ska ta väl emot husbonden. Men den fattige tiggaren ute i förstugan, han grips av förfäran. Han kliver in i kammaren fram till den gamle mannen och griper hans hand. Min vän, säger han. Har du tänkt på vem den Herre är inför vars ansikte du snart ska stå? Han är en stor Gud, en mäktig Gud. Han har jorden som sin fotapall. Han har grävt haven och rest bergen. Han har skapat solsystem. Han är en arbetare utan dess like. Och du tänker att du ska säga till honom att du har kört plogen i räta fåror och att du har huggit skog. Vill du berömma dig inför honom? Tror du att du kan imponera på honom? Du vet inte hur mäktig han är. Stig inte fram inför din Gud med stora ord. Böj dig inför honom, du lilla människa. Fatta som ett barntag i fliken av hans mantel och ödmjuka dig inför din skapare och fader. Den gamle döende mannen stirrar på tiggaren under tiden han håller det här talet och hans ansikte lyser upp och han knäpper långsamt sina händer och lyfter sina ögon mot taket. Tiggaren fortsätter. Min vän, så säkert som du nu har lagt dig i ödmjukhet inför din Gud, så säkert kommer han att sätta dig som ett barn på hans arm och föra dig in i himmelens härlighet. Den gamle uppger en sista suck och allt är över. Tiggaren och alla i rummet böjer sina huvuden och ber. Och när de tittar upp så ligger den gamla bonden i stilla frid. Han har sett Gud, säger äldste sonen och stänger den dödes ögon. Vi ska strax komma tillbaka till den här berättelsen. Jag tänker att man kan beskriva pingströrelsen som en tradition av aktivitet. Att Guds ande berörde och berör människor till frälsning och till handling. Gå ut i hela världen. Och många pingstvänner har gått ut. Både i världen och här i Sverige. Det har varit tältmöten och evangelistveckor och söndagsskolor och barnkörer och traktatspridning och evangelisation på gatorna. Och det har varit att sticka till välgörenhet och baka kakor och bullar, att sjunga i kören och spela och göra insamlingar till missionen. Och i utlandsmissionen där har vi skolor, sjukhus och församlingar grundade av svenska pingstvänner. Med iver och glädje har människor gått ut. Därför att Jesus behöver höras över hela världen. Gud behöver oss. Om vi inte ber, då händer ju ingenting. Om vi sitter stilla i våra soffor, då händer ju ingenting. Världen behöver Jesus och de behöver den nu. Och framsidan av det här myntet, det har ju varit självklart. Tydligt. Människor blir använda av Gud. Man får uppleva sammanhang, mening, tillfredsställelse i sitt liv. Man får vara med i Guds verk. Vara med i någonting som är större än en själv. Man får se hur Gud verkar i världen. Få bönesvar som vi pratade om tidigare. Man får hjälpa människor fram till Gud. Och det spelar ingen roll om det är som söndagsskollärare, körledare, praktisk medhjälpare vid tältresning eller bullbakande eller städan av kyrkan. Eller som predikant, evangelist, förebedjare, missionär, lärare, sjuksköterska. Vad som helst, Gud kan använda mig och jag vill gå. Det har varit pingstvännernas paroll. Och så självklart, människor får möta Gud på det sättet. Ta emot Jesus till frälsning och förvandling. Få del av den heliga ande och själva komma in i en kallelse. Ja, men pingströrelsen har varit aktivistisk kan man säga. Ut, framåt, mer. Som Paulus skriver i Efesbrevet 2:10 som kommer upp här på väggen. Där skriver han, vi är hans verk skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Gud har bestämt och kallat oss till goda gärningar. Det finns en plan för dig, det finns en plats för dig, du behövs. Gud vill att du ska vara med. Och pingstvännerna har alltid talat om att det är dopet i den heliga ande som är den kraften som rustar oss för det här. Och det kommer inte komma upp det här bibelordet på väggen. Men Jesus säger ju i Lukas evangeliet att nu ska syndernas förlåtelse genom omvändelse förkunnas för alla folk med början i Jerusalem. Ni ska vittna om allt detta, men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft ifrån höjden. Och så fortsätter det i apostlagärningarna, som är fortsättningen på Lukas evangeliet, om hur pingstdagen kommer. Hur lärjungarna blir uppfyllda. De har varit rädda, oroliga. Vad händer nu när Jesus har lämnat oss? Och plötsligt fylls de av kraft ifrån höjden. Kraft att gå ut. Kraft att predika. Kraft att vittna. Den heliga ande är det inre pålande livet som föder frimodighet. Och tro på att Gud kan verka. Och den kraft som inte är vår egen. Och det är en kraft som också ger glädje som inte beror på omständigheter. Och en frid som inte världen kan ge. Så därför är det inte konstigt att pingströrelsen har varit och är en aktivistisk tradition, en aktivistisk tro. Vi vill se Gud verka, vi vill vara med där Gud verkar. Vi vill liksom, det ska hända. Vi vill se att Gud är på riktigt. Man har talat om och levt ut en tro som leder till handling, till aktivitet. Och det kan man tala om verkligen som fördelarna med den pingsttraditionen och med en aktivistisk tradition. Vi sitter inte still på rumpan, vi går. Nackdelarna av en aktivistisk tro, så som jag har uppfattat det, det är att det lätt kryper in känslor av jämförelse och otillräcklighet. Är jag tillräckligt fylld av den heliga ande? Har jag ens fått den heliga ande överhuvudtaget egentligen? Jag känner mig inte så stark och inte så frimodig alla dagar heller. Kanske nästan ingen dag. Och jag, hur ofta ber jag egentligen själv och läser Bibeln? Nej, det gör jag inte så ofta. Jag orkar inte, jag blir så trött. Och kolla på den där personen som är så mycket mer frimodig och vill prata om Jesus hela tiden. Men jag gör ju inte det. Och den där personen som ber högt i kyrkan och ber för andra. Och de ber mycket bättre än vad jag gör. Och den där personen är ju så bra på att leva ut sin tro i handling. Alla fattar att den är kristen. Men jag vågar knappt säga på jobbet att jag är kristen. Gud är nog besviken på mig. Han önskar nog att jag gjorde mer. Att jag var mer på något annat sätt än vad jag är. Och sen finns det risk att de där frågorna även kryper in i själva frågan om frälsningen. Är jag riktigt frälst? Jag som inte har lett någon till frälsningsavgörande. Jag som inte har bett högt en enda gång i kyrkan. Jag som inte vågade gå på den där kallelsen som jag upplevde när jag var ung. Vad kommer Gud att säga till mig när jag står inför hans ansikte efter döden? Har jag verkligen varit en god och trogen tjänare? Har jag gjort tillräckligt för att få leva med Gud i evighet? Räcker jag till? De verkar räcka till, men jag? Nej, jag har ju inte gjort allt jag borde. Så vi går tillbaka till den gamle bonden som ligger på sin dödsbädd. Han som ser tillbaka på sitt liv och undrar, gjorde jag det bästa av mitt liv? Och han undrar vad Gud ska säga. Och han börjar för sig själv argumentera för att han nog ändå har gjort sitt bästa. Nej, men jag har varit en flitig arbetare. Jag var en god husbonde. Jag har hållit min fru kär. Jag har tagit hand om barnen. Jag har inte supit. Jag har inte drivit på hästen i uppförsbackarna. Jag har röjt skog. Jag har torrlagt den. Fick tredubbelt större skörd än min far. Jag var snäll mot djuren. Och så börjar han om. Jag har varit en god husbonde. Jag drev inte på hästen i uppförsbackarna. Och han ljuger inte. Husfolket runt omkring, de håller med. Det här är sant. Han var en god husbonde. Han har varit en god far. Och vi kan tänka att gubben kanske ligger där och grubblar. Visst kommer väl detta att räcka? Visst kommer väl Gud att köpa min argumentation? Visst tar han väl emot mig på alla de här meriterna? Men den där fattige tiggaren, han har förstått något om Gud som människorna på gården inte gjort. Och det är han som rusar in till gubben. Förstår du inte vem du står inför? Vem är du, lilla människa, att räkna upp dina meriter? böj dig inför honom. Fatta som ett barn tag i fliken av hans mantel. Så kommer han att föra dig som ett barn in i himlens härlighet. Jag tänkte på det där vart Selma Lagerlöf har fått den bilden av från. Fatta som ett barn tag i fliken av hans mantel. Jag tänker på två bibelsammanhang. Jesaja, profeten Jesaja i Gamla testamentet. I kapitel 6 i hans bok så beskrivs det ett mäktigt möte med Gud som helig. Och han beskriver det som att han såg Gud sitta på en stor och upphöjd tron och att släpet på hans mantel uppfyllde templet. Bara manteln, Guds mantel, uppfyller hela templet. En bild för hur stor Gud är, hur väldig han är, hur mäktig han är. Vilket också tiggaren hänvisar till. Du kan inte imponera på Gud med dina gärningar. Han har jorden som sin fotapall. Hans mantel fyller upp hela templet. Och så tänker jag på den andra bibelberättelsen. Den är från Markus kapitel 5, vers 24. Som jag vill läsa innan till. Mycket folk följde efter Jesus och trängde sig in på honom. I folkmassan fanns en kvinna som hade haft blödningar i 12 år. Hon hade fått lida mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde, men inget hade hjälpt. Hon blev bara sämre. Hon hade hört talas om Jesus och nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel. För hon tänkte, om jag så bara får röra vid hans kläder blir jag frisk. Genast stannade hennes blödning. Och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. Jesus märkte genast inom sig att det hade gått ut kraft från honom. Och han vände sig om i folkmassan och frågade, vem rörde vid mina kläder? Hans lärjungar sa till honom, men du ser ju hur folket tränger sig på. Och så frågar du vem det var som rörde vid dig. Men han fortsatte att se sig omkring efter henne som hade gjort det. Och kvinnan som visste vad som hänt med henne kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och berättade allt. Då sa han till henne, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Kvinnan tänkte, om jag bara får röra vid hans kläder. Och hon fick tag på en flik av manteln och det gick ut kraft direkt ifrån honom. Att sträcka sig efter Jesus på detta sätt, att tro att det räcker om jag bara får hålla en liten stund. Det räcker. Den lilla tron räcker. Det gick ut kraft ifrån Jesus till kvinnan. Och det var inte kvinnans kraft, det var Jesu kraft som helade henne. Men det var kvinnans tro och försök att nudda vid Jesus som gjorde det möjligt. Men det krävdes inget mer än ett litet nudd. Och i berättelsen så säger tiggaren, fatta som ett barn tag i fliken av hans mantel. Alltså, lägg ner dina egna ansträngningar. Erkänn ditt beroende av Gud. Erkänn hans storhet, hans väldighet. Och bekänn att du vill vara hans barn och tro. Våga tro på att du kommer bli emottagen som hans barn. Som tiggaren fortsatte. Så säkert som du nu har lagt dig i ödmjukhet inför din Gud, så säkert kommer han att sätta dig som ett barn på hans arm och föra dig in i himlens härlighet. Det är frälsningen. Frälst utav nåd och bara av nåd. Paulus skriver i Efesierbrevet 2:8-9, kommer upp här på väggen. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Men vänta nu. Var inte det där samma stycke som jag citerade förut? Någon som kommer ihåg när man säger vart bibelorden står? Jag citerade ju Efesierbrevet 2:10 förut. Alltså versen efter. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Aha, hur är det nu egentligen? Vi börjar i 8 och 9. Det beror inte på gärningar. Sen kommer vi vidare till 10. Att vi är skapade till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Är det, det beror inte på gärningar eller vi är skapade för goda gärningar? Vilket är det egentligen som gäller? Är det inte här emellan ibland vår konflikten inom oss ibland kan hamna? Jag räcker inte till, jag har inte gjort tillräckligt, Gud vill att jag ska göra. Eller? Och om frälsningen inte beror på gärningar, då kan man ju också ställa det på sin spets. Och, ja, varför ska jag då göra någonting? Vill inte Gud bara frälsa mig av nåd? Ska jag inte bara slå mig ner här så kan han få ösa sin nåd över mig? Varför ska jag vara i kyrkan? Varför ska jag be? Varför ska jag evangelisera? Varför ska jag resa tält och starta sjukhus och baka bullar och hålla söndagsskola och städa i kyrkan? Och allt det där, det beror ju inte på gärningar. Eller den här döende bonden, han kunde ju fråga sig. Om jag inte ska visa upp mina gärningar för Gud, vad spelar det då för roll att jag har varit en god make, en god husbonde, inte slagit hästen i uppförsbackarna, inte supit och så vidare? De här goda gärningarna i vers 10 som vi skapade för har inte med våran frälsning att göra. De här goda gärningarna som vi skapade för, de gör skillnad för andra människor. Det gör skillnad här på den här jorden att starta sjukhus och skolor, att betjäna samhället på praktiska och andliga sätt, att berätta om Jesus, att resa tält och baka bullar, att stå upp för rättvisa och barmhärtighet och godhet. Det gör skillnad här på jorden för andra människor. På samma sätt för den här döende farbror med sin fina gård. Det spelar ju roll för hans fru att han har varit en god make. Det spelar roll för hans barn att han har varit en god far. Att han inte har supit utan utökat gårdens åkrar. Det spelar roll för hästen att han inte har slagit den i uppförsbackarna. Och det gör också skillnad för dig här och nu att leva nära Gud i bön här, att delta i gudstjänsten, lovsången, läsa Guds ord, inte för att det är gärningar som ska visas upp inför Gud eller för andra, men det spelar roll för ditt liv, för vem du blir, för hur du lever nära Gud. Och att du gör ett gott arbete, att du tar hand om dina närmaste, att du är kreativ med de gåvor du har fått utifrån dina förutsättningar, det gör skillnad för dig här och nu och det gör skillnad för dina medmänniskor. Så självklart spelar dina gärningar här på jorden en roll. Du behövs här. Du har en uppgift att fylla, för du är skapad till goda gärningar här och nu. Men inför Guds ansikte i dödens stund, då finns det bara en sak att göra. Och det är att gripa tag i den där manteln. Att som den blöda sjuka kvinnan sträcka ut sin hand. Så att Gud kan få lyfta upp dig och föra dig in i sin himmels härlighet. Det finns inga gärningar att visa upp där. Men grip tag i honom. Grip tag i mantelfliken. Och våga tro att det gäller dig. Du är hans barn. Han är din far. Och det finns inga gärningar att visa upp i den stunden. Vi ber tillsammans. Tack Jesus. Tack Jesus för att du gick i döden för oss. Tack för att du fullbordade frälsningen som ges som en gåva till oss. Tack för att det inte är någonting vi kan berömma oss av, visa upp inför andra eller inför dig. Utan det är en gåva att ta emot. Att våga tro att det gäller mig. Att våga sträcka mig efter dig. Våga hålla fast. Bli upplyft och buren av dig. Men jag tackar dig också att vi är skapade till goda gärningar. Att det är inte ondskan som har sista ordet på den här jorden. Utan det är du. Och vi får vara med i ditt verk här på den här jorden. Oavsett om det är i vår familj, på ett helt vanligt arbete eller på något annat sätt i kyrkan. Jesus, du vill använda oss, leda oss i vår vardag in i goda gärningar som du har förutbestämt, Herre. Där vi kan få göra skillnad för våra medmänniskor, för den här orten, platsen, landet, världen. Tack för att du fann oss värda förtroende att göra saker för dig. Inte för att vi ska bli frälsta, men för att din kärlek ska få bli synlig här och nu för människor och för oss själva. Ge oss förtröstan och tillit till att det håller att sträcka sig efter dig. Att gripa tag i din mantelflik. Att det räcker. Och hjälp oss att i frimodighet ge det vidare till andra människor där vi går fram. I Jesu namn. Amen.